då ska vi läsa från det ställe som Jakob ska predika från. Matteus evangeliet 5 och 21. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda, och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet, och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där du kommer ihåg och där kommer du ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten, och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen, du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i henne. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i henne. Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till äktenskapsbrott, begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.
Ni har också hört att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte svära alls, varken vid himlen, för den är Guds tron, eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter, eller vid Jerusalem, för den är den stora kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hår så vitt eller svart. Ert ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din näste och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig.
Herre, nu ber vi att ditt ord ska få tala vid våra hjärtan, Herre. Röra vid våra hjärtan. Så att det får bli till uppbyggelse, så att det får bli till en påminnelse om det liv som du vill att vi ska leva, Herre. Gentemot oss själva, vår relation med dig, men också gentemot dem vi har runt omkring oss, Herre. Kom helige Ande, öppna våra hjärtan, öppna våra ögon, öppna våra öron. Så att vi ser och hör det du säger till oss idag. I Jesu namn. Amen. Som sagt, idag fortsätter vi bergspredikan. Och vi har precis fått lyssna till Matteus evangeliet 5 och 21-48. De flesta av oss kanske känner så här att jag lever ett ganska ordentligt liv. Jag sköter mig ganska väl. Är en god medborgare i samhället. För ibland så när man läser Bibeln så skulpteras bibelordet eller evangeliet med ganska stora ordalag. Där det talas om att människor som befunnit sig långt ifrån Gud får de där drastiska och förvandlade mötena med Gud. Vi kan läsa om dramatiska händelser likt Mose och Petrus och Paulus som alla med flera fick uppleva de här starka gudsmötena. Och även i nutid när vi tittar oss runt omkring så kan vi se att människor som gör såna där dramatiska upplevelser med Gud. Människor som har gått ifrån ett tydligt mörker till ett ljus, från ett trassligt liv till ett förvandlat liv med Jesus. Och de där berättelserna är ju helt fantastiska, eller hur? Det är underbart att få se vad Gud faktiskt gör, och vi längtar, tänker jag, efter ännu mer utav det i våran mitt. Men risken som kan uppstå också, det är ju att evangeliet ibland kan uppfattas som om det bara verkar vara för dem som är i störst behov av räddning, vilka de människorna nu är. Att tron bara skulle ses som en krycka i livet. Och så länge jag inte har en problem att gå, så behöver jag heller ingen krycka. Och istället så kanske man upplever att jag klarar mig ganska bra själv. Och det där med Gud, det angår mig inte. Eller så angår det mig lite utifrån hur jag känner och vad jag är på för humör. Men ju mer jag läser de här texterna från Bergspredikan, och jag har egentligen hela Bibeln, så inser jag ganska tydligt att det här handlar om mig. Det här handlar om mitt liv. Det är mig han talar till, Jesus. Och låt mig få säga det här från början. Texterna som vi läser, de är ganska tuffa. Jag vet inte om ni känner det. Det är liksom inte bara så här, nu ska vi läsa Bergspredikan. Ja, vad roligt. Utan det tar lite emot att läsa det här som Jesus säger. Men grunden vill jag vara tydlig med att säga. Varför Jesus säger det, det är inte för att slås på fingrarna, utan för att han älskar oss människor. Det är hans nåd och hans kärlek som utgjuts över oss och i oss. Förra söndagen så hade jag en rubrik på min predikan. Var det någon som kom ihåg vad jag hade för rubrik? Nej. Var ni inte här förra söndagen? Vad sa du? Ja, tack. Jag skojar bara med er. Det är klart att ni inte kommer ihåg det. It's in the details. Det sitter i detaljerna. Tron sitter i detaljerna. Det är grunderna i den kristna tron som är avgörande för ditt och mitt liv med Gud. Och idag skulle jag vilja fortsätta med samma rubrik, samma innehåll. Och har du som sagt missat någon av predikningarna, inte för att jag predikar speciellt bra, jag predikar kanske lite länge ibland och sådär, men för att det är Guds ord och för att det kan tala till oss och att vi är på en resa tillsammans. Så gå gärna in på hemsidan och lyssna i efterhand. För det är ju precis så det är, att det sitter i detaljerna. Tron sitter i detaljerna. Det är lätt att tron ibland bara skrapas lite på ytan med risk att faktiskt missa det Jesus försöker säga till oss. Men när vi går på djupet och ser detaljerna kring vad Jesus säger, så inser vi att ingen av oss, trots tro eller bakgrund, kommer undan det Jesus försöker säga. Så vad är det då Jesus försöker säga, eller vad är det Jesus säger? Jag vet inte om du håller med, men ibland så kan jag uppleva att kyrkan ibland, den allmänna kyrkan, har ibland varit väldigt duktig på att tala om vad man inte får göra som kristen. Och tyvärr så har det ibland blivit synonymt med kyrkan. Människor som hör om kyrkan tänker, jaha, det är där man inte får göra si och så. Och ibland när jag möter människor som inte har en tro, så brukar de oftast börja med orden, ja just det, ni får ju inte göra det där, eller ni i kyrkan får ju inte göra det där. Och så rabblas det upp en massa förbud vad man inte får göra. Det är ju en tråkig start på en konversation, kan jag tycka, när man ska prata om kyrkan. Men jag tänker att den där uppfattningen kan vara byggd på en kravfylld bild av vad tron är. Att du faktiskt behöver bete dig på ett visst sätt för att det ska bli rätt. Och samtidigt som jag säger så är ju inte Bergspredikans texter allt genom superenkla och de mest lättsmälta, utan de utmanar oss på djupet. Och Jesus, han sticker heller inte under stolen med sin tydlighet, tycker jag. Han är ganska klar och tydlig. Men däremot så är det ju väldigt viktigt att förstå varför Jesus säger som han gör. Vad är grundbudskapet i hans ord? Och som ni vet så finns det otroligt mycket man skulle kunna plocka ut ifrån de här verserna. Och jag ska inte hålla på i 2 timmar, jag lovar. En och en halv kanske? Nej, det ska jag inte. Jag skulle vilja utgå ifrån 3 stycken påståenden för att bara liksom få ihop de här verserna som Jesus talar om. Och då är det 3 stycken påståenden som jag skulle vilja lyfta den här söndagen. Och det första påståendet är, vad jag säger kännetecknar mig. Och vad jag ser, det drabbar mig. Och vad jag gör, det formar mig. Vad jag säger, det kännetecknar mig. Vad jag ser, det drabbar mig. Och vad jag gör, formar mig. Amen. Första punkten, vad jag säger kännetecknar mig. Ja, i början av den här texten så börjar Jesus tala om vår relation till andra människor. Och så börjar han med någonting som vi kanske, de flesta människor i alla fall, upplever som är ganska självklart. Du ska inte mörda. Du ska inte döda. Sånt där ska du inte hålla på med. Det där är inte okej. Okay. Alla vet i princip att det där är inte okej. Okay. Det visste också fariserna och de skriftlärda som hela tiden hängde runt kring Jesus för att se så att Jesus skötte sig. De där som trodde att de visste att de hade koll på allt, som menade sig vara noggranna med lagen. Problemet med de skriftlärda och fariserna var att de hade skapat sig en egen uppfattning hur man skulle förhålla sig till lagen. De var mer intresserade av det yttre, att saker såg bra ut, än det inre livet. Men studiebibeln som jag ofta återkommer till, som är en så här härlig stund och får bara läsa grunderna i vad faktiskt ordet säger, grundtexten, förklarar så här att Jesus däremot, han var upptagen med människohjärtats innersta. Det gillar jag. Han var upptagen med att få tag på det där som innerst inne gjorde den stora skillnaden. Och det är därför Jesus drar åt undervisningen att om mitt inre liv är ockuperat utav saker som inte behagar Gud eller relationer som inte står rätt till, så kommer heller inte min relation till Gud att fungera. Det liksom sitter ihop. Det är som att fylla vatten i en vattenkanna som har hål i botten. Det liksom funkar inte. Syftet försvinner. Därför är mina ord och mitt förhållningssätt otroligt viktigt för Gud. Det är mitt sätt att vara som är den stora skillnaden. För Jesus säger ju så här, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har någonting emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Det där är ju ganska märkligt sätt att se på saker. Om du kommer ihåg att din broder har någonting emot dig, så lämna din gåva. Det är ju väldigt lätt att tycka att det vore den andras intresse att lösa konflikten, eller hur? Vi behöver inte ha någon handuppräckning idag, men vi vet ju hur det ibland kan vara med konflikter. När mamma eller pappa kom på en, får jag väl erkänna. Jag har bett att de inte ska lyssna på dagens predikan. Om man hade gjort någonting dumt eller något som blev fel, så blev ju reaktionen från en själv ofta så här. Men han då? Han där borta då? Han gjorde ju likadant. Jag har ju 3 barn också. Jag hör de där orden ibland förekomma. Men han börjar. Men vem var det som slogs? Ja, det var ju jag. Och så är konflikten ett faktum. Och det där beteendet, det är inte bara ett barnsligt beteende, utan det är ett beteende som ibland inte riktigt vill gå ur oss. Det kan bara ta sig lite andra uttryck. Men Jesus säger att om jag vill ge mitt liv till Gud, om jag älskar Jesus, om jag vill behaga, jag vill ära honom, om jag vill lovsjunga honom, så blir det ganska ihåligt om min relation till andra inte fungerar. Och precis som om man exempelvis har bråkat med sin fru eller sin man och sedan förväntar sig att liksom Gud ska få möta mig med det jag behöver, så är det nästan som att man slår sig själv på fingrarna. Det hänger inte ihop. Det är någonting som fattas. Varför? Jo, för att vårt liv är ett. Sammanflätat med allt vi säger och gör. Och där Gud vill verka på alla plan i våra liv. Och det är därför Jesus säger vid ett senare tillfälle att han är egentligen inte intresserad av mängden bön. Han är inte intresserad av att vi ska visa upp oss, att vi ska få en stjärna. Att, men idag har jag varit på gudstjänst. Visa upp vår tro för oss själva, för Gud eller för någon annan. Det är liksom inte mängden i det som Gud är intresserad. Det blir egentligen bara tomma ord. Däremot så längtar han efter att vi ska få tala på ett sätt som behagar honom. Han längtar efter genuinitet. Det innebär inte att livet alltid är perfekt, spikrakt. Ibland så möter vi motstånd. Men även då längtar Gud efter ett ärligt hjärta. Ordspråksboken 4 och 23 säger så här: mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Bevara ditt hjärta, för där utgår livet. Så även om vi inte gör extrema saker som att mörda i det här fallet som texten lyfter upp, eller annat som på ett sätt kan vara självklart att vi ska hålla oss ifrån, så finns det en risk att vi tror att vi ändå kommer undan. Men Gud, som är intresserad av vårt inre, vill att vi ska vara rädda om det liv vi har och göra upp med det som har blivit fel. Vi kommer alla till korta någon gång i hur vi talar och agerar gentemot människor, de vi har runt omkring oss. Och ibland så är det faktiskt så att det kanske inte alltid är de stora konflikterna som behöver vara svåra att lösa, för de är egentligen så uppenbara, utan de situationer som man lätt kan komma undan med, men som Jesus menar nästan är viktigare. Det där som smygs, det där som sägs till varandra, kommentarer. Det där är någonting som jag tror Gud vill att vi ska vara vaksamma över. Så Jesus talar egentligen om en självinsikt som behöver gå längre än andra. Inte mentaliteten, men han då, eller vänta ut den andra att han ska fatta att han har gjort fel eller att vi måste lösa någonting här, utan att jag faktiskt är villig. Trots att jag kanske har gjort något fel mot en person eller vice versa, så är utmaningen att kunna släppa stoltheten, stå rakryggad och gå försoningens väg. Det är ju inte enkelt, men det är det Jesus försöker tala om. För om vi lever på ett sätt och talar ett annat, både i relation till människor men också i relationen till Gud, så blir det ju som sagt ganska motsägelsefullt. Paulus säger i 1 Korintherbrevet 13:1: om jag talar både människors och änglars språk. Hör ni hans språkbruk? Om jag talar både människors och änglars språk, men inte har kärlek, är jag bara en ekande brons eller en skrällande cymbal. Och det leder mig in på andra punkten, att vad jag ser, det drabbar mig. Vi lever i ett samhälle som säger att vi får nästan göra som vi själva vill. Ingen ska behöva lägga sig i vad vi vill tro, ingen ska behöva säga till mig hur jag ska leva och så vidare. Och det kallar vi för frihet ibland. Samtidigt är Jesus klar med att det också finns någonting som heter synd. Synd som handlar om att man är bortkopplad eller bortvänd från Gud. Så hur man än vänder och vrider på det, vad jag ser, det drabbar mig. Med andra ord, vad jag fyller mitt liv med, hur jag relaterar till relationer, till äktenskap, till ett rätt och ett fel, så formar det mig och gör någonting med mig. Och jag hörde en undervisning för ett länge sedan som beskrev skiftningarna genom årtiondena i samhällets relation till Gud. På 50- och 60-talet så var normen i samhället att när människor hörde talas om Gud så blev det någon slags uppvaknande. Man hörde kanske någon stor talare, Billy Graham eller någon annan, och så kände man liksom, vad ska jag göra för att bli frälst? När 70-80-talet kommer så växer det fram en större skepticism bland folket, och mångfalden i vad som är rätt och vad som är fel prövas. Och där Gud, där frälsningen och det Jesus kommer med bara blir en del i mängden av allt annat som kan vara lätt att fånga. Och så lever vi nu, 2021. Och där visar en studie att det en stor andel människor i vårt samhälle idag som inte ens sätter Gud på kartan. Han finns inte ens i ens begreppsvärld eller i ens en tanke eller i resonemanget. Och det är klart att det finns människor som tror idag. Det finns liksom olika saker som liksom kan vara både och här. Men en intressant trend som vi ser att människor idag tänker inte ens på Gud, relaterar inte ens till Gud. Och en annan studie som jag hörde så pratade man förr om att det var kanske samhället som var normen som sa vad man borde göra. Och vi följde det. Idag säger normen att det är jag som är kung och därför ska samhället formas efter vad jag vill ha. Och i den miljön så lever du och jag som troende. I den miljön lever du och jag som Guds församling. En tid som utmanar oss troende att leva ett liv som fortfarande sätter Gud i centrum. Och då kanske det inte heller så konstigt om undervisningen från Jesus blir lite kontroversiell. Att man får stångas lite med det Jesus försöker säga. För samtidigt så tror ju jag, och jag hoppas att du också tror, att undervisningen som Jesus ger är fortfarande lika central och relevant. Vi behöver den. Människor behöver den. Och det Jesus försöker säga, om man skulle ha liksom lite mer modernt språk, det är att vara vaksam så att du inte skadar dig själv eller någon annan. Tänk på vad du gör. Och det är därför också Jesus blir lite drastisk i sina bilder. Då han bland annat säger att om din högra öga förleder dig till synd så riv ut och kasta det ifrån dig. Om din högra hand förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i henne. Och någon skulle ju säkert säga, som sitter kanske här som kanske inte riktigt känner att man håller med om det jag säger, med full rätt säga att Jesus är galen. Vad håller han på med nu? Uppmuntrar han folk att skada sig själv? Självklart inte. Det är ju inte alls det Jesus försöker säga. Men om man säger så här, om ditt hus stod i brand och du befann dig mitt i elden, omsluten av eldhavet och sedan kom springande ut, så skulle det inte vara helt otroligt att dina kläder var i brand. Det du då inte gör är att du står kvar och tror att faran är över. Nej, du skulle troligtvis kasta av dig alla kläder som brann, kasta dig på marken och hoppas att någon skulle hjälpa dig. Eller hur? Jesus uppmuntrar absolut inte till självskadebeteende. Istället är ett uttryck och ett bevis på hur allvarligt Gud ser på synd. Allvarligt på hur du och jag lever våra liv i förhållande till honom. Inte bara de stora frågorna utan kärnan i hur vi är, vad vi ser, vad vi tänker, hur vi agerar gentemot varandra. Att det inte bara handlar om de stora frågorna eller det stora och självklara att inte mörda utan att tron går på djupet. Och vill vi leva ett liv för Gud i relation till Jesus så måste det få konsekvenser för vad vi väljer att se på. Och hur vi ser det. Men återigen, som alltid med Guds evangelium så är det inget krav. Det är liksom ingenting som Gud tvingar oss på. utan vi får själva välja. Det är en längtan från Gud till att leva ett liv som behagar honom, så att hans goda kan få ske i oss. Med andra ord, gör allt du kan för att leva ett liv som behagar Gud och som inte för dig vilse. Återigen så är det Guds kärlek som talar. Han har en bild för oss som är bättre. Han har något större för oss som är så mycket mer än vad den här världen någonsin kan erbjuda. Han inbjuder oss till en större gemenskap, någonting som är så mycket vackrare, så mycket mer underbart, som han vill peka på. Men återigen, det är ett val som du och jag har. Vi får själva bestämma hur vi vill leva. Men det är samtidigt viktigt att inse konsekvenserna för det liv jag väljer att leva. Och det leder mig till sista punkten. Vad jag gör formar mig. Jesus sa, ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Det är ju ett heltidsarbete, tänker jag. Återigen så måste vi förstå rätt vad Jesus försöker säga. För jag tänker inte att han säger att vi ska gå runt och alltid känna oss i underläge. Och att människor skulle få behandla oss som vi vill. Nej, det är inte Jesus säger. Samtidigt så finns ett väldigt starkt vittnesbörd i ett liv som inte ställer sig på offensiven. För sådana finns det redan väldigt mycket av, som alltid ska agera. Alltid reagera när någonting sägs som man inte tycker om. Då är det liksom som att, nej, vänta lite nu. Utan som istället är villiga att ge, gå och tjäna. Inte utifrån egen vinning, utan för att människor ska få erfara Gud genom våra liv. Till och med att ge lite extra än det som man blev tillfrågad att göra. Det är ju det som är poängen. Walk the extra mile. Om någon säger att, kan jag få det här? Absolut. Men bjud med, bjud in. Låt det få bli en frikostighet, ett liv som jag lever i generositet. Och det här är ju inte enkelt. Jag tycker det är jättesvårt. Det kan vara kostsamt. Men samtidigt ett liv som Gud längtar efter att vi ska leva. För om jag bara skulle tänka på mig själv och mitt eget, så blir ju faran att jag låser fast mig i ett beteende som inte ärar Gud, utan som bara syftar till egen vinning. Ordspråksboken 22:21-22 säger, om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud och Herren ska belöna dig. Älskar den där sista delen. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Det är något underbart med det. Att människor faktiskt kan se, men varför? Varför gör du det här? Och jag tror att vi behöver leva ett sånt liv. Så människor börjar ställa sig frågan, men vad är det med folket i Skärgårdskyrkan? Varför är de så glada? Varför är de så gästvänliga? Varför hälsar de på mig när jag kommer? Varför inbjuder de mig till att sitta bredvid? Varför går de inte bara sin egen väg? Det finns någonting här som jag måste få tag på. Varför är den där arbetskollegan så vänlig? Varför utstrålar han så mycket kärlek? Han vet ju vad jag har gjort. Som troende så kallar Jesus oss till ett annorlunda liv än vad den här världen säger. Och Jesus han avslutar med att säga att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Och återigen så säger jag, det där är ju inte jätteenkelt. Jag bor på en gata med kedjehus och så har vi några större lägenheter precis när man åker in på gatan. Och en vinter, det var en sen eftermiddag. Och vi hade inte ätit middag någon i familjen. Och så var vi på väg hem. Och så på den här lilla smala vägen, inte vårat kvarter utan kvarteret innan, det är viktigt att tillägga. Vårt kvarter är perfekt. Så står det en bil mitt i vägen som vägrar flytta på sig. Och inom 5 sekunder så ligger jag på tutan. Och blir jättearg på den här mannen. Mannen tittar upp och är en typ en bodybuilder. Jättestor och med jättemycket muskler. Och kände, aj då, det här var inte så bra. Och dessutom så märker jag att jag rullar ner rutan. Och så säger jag till honom lite fint, tack så mycket. Och så åker jag vidare. Och ingen i familjen hinner reagera. Och egentligen inte jag heller själv. För jag, det där var inte så vackert. Det där var inte så bra. Och jag gick hem och kände syndanöd och jag kände skam. Och min fru betonade det, att det borde du nog känna. Så jag bad lite, herre, det där var ju inte så jättebra. Och mina barn tänkte, hjälp, vad händer nu? Kommer vi bli förföljda och vi behöver flytta? Han såg stark och farlig ut, det gjorde han. Och jag insåg att även om det är en banal grej, så insåg jag att det här måste jag lösa. Jag kan inte leva med det här. Så jag sa till mig själv, nästa gång jag ser honom så måste jag säga förlåt. Och jag hoppades varje gång jag åkte ner till kyrkan där jag jobbade då att han inte var där. För det var ju jättepinsamt. Men så stod han där och packade in. Och jag såg honom och han såg ännu starkare ut än vad han gjorde tidigare. Och så rullade jag ner och sa, du, hej. Jag vet inte om du kommer ihåg, men för några veckor sedan här så kom jag här med bilen. Och jag tutade på dig och jag blev lite arg. Men jag vill bara säga förlåt. Det var väldigt dumt gjort av mig. Jag menade verkligen inte det. Jag hoppas du kan förlåta mig. Och man är ju så här, kommer jag få en snyting nu? Eller vad händer? Då sa han, det är lugnt, brorsan. Det är lugnt. Och jag åkte därifrån och jag skulle dessutom ner på ett bönemöte. För att tillägga. Och jag kände att jag var så fri. Jag var så fri. Och det där liksom talade till mig. Jag brukar tala till mig ibland. Jag känner liksom vad enkelt det är ibland att tabba till det. Men vad fruktansvärt svårt det är ibland att göra upp med det som blivit fel. Men när vi väljer att göra upp med saker och ting som står i väg för oss mellan relationer mellan människor och Gud. Så gör Gud någonting i våra liv när vi till slut väljer att bekänna våra synder och vi väljer att bekänna det som har blivit fel. Du kanske upplever att den där storyn, men det var en liten story, men för mig så talar det någonting. Och jag tror att det kan få bli en påminnelse för oss hur vi lever våra liv. Vi ska älska våra fiender och vi ska be för dem som förföljer oss. Vi kanske inte upplever den typen av förföljelse. Samtidigt kan det vara som sagt beteenden, jargonger, attityder och annat som på ett sätt förföljer oss och som drabbar oss i vår relation till andra. Och dagens text avslutar med att sträcka sig utanför sin bekvämlighet. Jesus säger, för om ni älskar de som älskar er, vilken lön får ni för det? Jag är inte tullindrivare det också. Om ni bara hälsar på era bröder och systrar, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomlig så som er himmelske far är fullkomlig. Vet ni, det är inte så svårt att umgås med dem som man tycker om. Det är inte så svårt att sitta bredvid den personen som man känner igen. Men det är utmanande till att göra någonting som sträcker sig bortom vår komfortabla zon. Och Jesus verkar inte speciellt liksom imponerad av det. Hur svårt är det? Ni kallar det att leva ett annat liv. Var alltså fullkomlig så som er himmelske far är fullkomlig. Grunden för allt vi talar om och gör i kyrkan är ju återigen för att Gud ska bli ärad. Vi lever inte bara för oss själva utan för att andra människor ska få se och uppleva Gud. Därför måste det prägla våra sammankomster att det finns en plats för alla människor. Att det inte råder interna strider eller interna sammankomster så att ingen annan får plats. För den här kyrkan, den är varken din eller min. Den är Herrens. Du må ha varit med och byggt och investerat i kyrkan, men det är fortfarande Herrens. Det är Gud som längtar efter ett rätt hjärtslag. Och det här ordet fullkomlig som vi läser till sist här kan lätt missuppfattas. Att det skulle handla om att veta allt, klara allt och hur vi skulle kunna uppnå Guds fullkomlighet, vilket vi vet är helt omöjligt. Men det ordet egentligen beskriver handlar om andlig mognad. Det handlar inte bara om syndfrihet utan om att Guds godhet fick drabba oss. Så som Gud har älskat oss är vi kallade att älska människor. Och den kärleken som vi är kallade att leva gentemot våran broder eller syster, den kan vi inte ta oss i egen kraft, utan den behöver Gud fylla oss med. Det sker endast när Guds ande får röra vid våra hjärtan. Och ett liv i gemenskap med den helige ande, så kan vi tala, så kan vi se och göra det som behagar Gud och som leder människor till gemenskap med honom. I Jesu namn. Amen. Vi kan väl ställa oss upp tillsammans. Jag vill på det tydligaste säga att det här är inte en pastor som försöker läxa upp en församling. Utan jag är medbroder i en längtan om att få leva ett liv som behagar Gud. Som ärar honom. Och som gör att människor får se honom för den han är. Det kan vara enkelt att vi går miste om de där detaljerna som Gud på något sätt påminner oss om. Och du vet precis vad det är. Du vet precis vad Gud har talat till dig om den här stunden. Du vet vad du behöver göra upp med. Jag vet vad jag behöver göra upp med. Men gör vi inte upp med det, så är faran att vi inte får se det Gud längtar efter att göra i våra liv. Och det vi kan göra, det är att inbjuda den helige ande till att verka i oss och genom oss. Och innan jag ska sjunga en sång här, så skulle jag bara vilja ta det tillfället. Att vi bara stillar oss inför Herren. Känns naturligt, lyft ut dina händer som en respons inför Gud. Och så får vi bara inbjuda Gud till att göra sitt verk i oss. Kom helige ande. Herre, du vet hur jag och vi så ofta kommer till korta med vårt liv. Vad vi ser och vad vi gör och hur vi tänker och agerar ibland. Och jag vill be dig om förlåtelse, Herre. Tack för att när vi nu läser Bergspredikan, så är det inte en rad med lagar och krav som vi ska försöka lyckas följa. Utan det är en inbjudan först och främst till gemenskap med dig. Och utan dig, Herre, så klarar vi oss inte. Vi ber, måla bilden för vårt inre. Tala till oss, Herre. Det som vi kanske har sagt eller som vi har gjort. Beteendemönster som har blivit en vardag. När vi egentligen vet att det inte behagar dig. Att vi skulle leva en slags instängt liv, att kyrkan bara handlar om mig och mitt. När det egentligen är ditt verk. Där är du som är huvudet för din församling, Herre. Tack för att du den här söndagen vill kanske bränna bort det som skaver och som gör ont, Herre. Som hindrar oss från att vara det du vill att vi ska vara. Tack för att du helige ande samtidigt är en gentleman som inte tvingar sig på någon, utan men som bara längtar efter våra liv. Herre, vi vill vara det du kallar oss till att vara. En församling som får sträcka sig ut till varandra som en familj, ja, men samtidigt får sträcka sig ut bland människor som ännu inte har lärt känna dig, Herre. Inte bara här i kyrkan, utan på arbetsplatser, på skolor, Herre. I våran vardag, bland våra grannar, ja, var vi än rör oss någonstans, Herre. Låt våra liv få ära dig, Herre. Låt våra liv få upphöja dig, Herre. Måla bilden för oss, Gud. Tack för att du för oss framåt. Herre, vi vill vara en församling som tjänar dig och tjänar människor, Herre. I Jesu namn. Amen.